Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Hej och välkomna till Anja och Julias podcast avsnitt. Anja, du har koll på det här.
112. Och vad kan jag säga? Vi kan säga äntligen!
Ja, och förlåt lyssnare för att vi inte har funnits här.
Precis, äntligen och förlåt.
Ja, varför har vi inte gjort det igen? Kan du ta din version först?
Min version är väl att vi jobbar häcken av oss utan att klaga. Utan vi har haft väldigt, väldigt mycket. Precis som jag tror att många lyssnare känner igen sig. Den här tiden på året är ju fullsmockad för alla människor. Och jag har haft, vi har haft premiär på Gåsmamman på C-more och haft något event kring det, och sen som är en tv-serie med Alexandra Rappaport i huvudrollen.
Ja. Vad bra den var, Anja.
Ja, det vad känns jättekul att göra ett drama, tycker jag. Jag har gjort mycket komedi på sistone och det var otroligt skönt att gå tillbaka till det som jag gillar allra bäst faktiskt att göra.
Ja, vad roligt.
Mm. Och sen så spelar jag ju den här Fröjdefull jul, och jag har läst in korrinläsningar, korrekturläst och sånt som jag har läst fel när jag har läst in själv den här Shopaholic-serien som jag har läst in klart.
Det vet jag, för jag fick dina korrningar på vår gemensamma mail.
Ja, det var ju ganska många som du såg.
Jag gick inte in och kollade faktiskt, tänkte att oj där, tjenare. Men ja, det kändes här lite bra, jag var med i din vardag.
Ja, och sen så repar jag med Maria Blom ju, hennes pjäs som heter Rackarns långhelg med Kajsa Ernst och Ann Petrén och Cardo Mirza och Omid Kansari. Och vi ska ha premiär på Klara scenen på Stadsteatern sista januari. Och Maria Blom har ju gjort, du har jobbat med Maria Blom, och hon har också gjort flera filmer ju, om man inte vet vem hon är, med Masjävlar och Nina Frisk och lite så. Och hon jobbar ju, du har jobbat med henne så du vet ju, hon jobbar ju väldigt intensivt och otroligt roligt. Hon älskar karaktärer som hon jobbar jättemycket med.
Så jag har en karaktär som pratar göteborgska och underbett. Och det, jag hittade henne under en improvisation som vi gjorde. Hon är väldigt spänd och stora ögon också, glasögon.
Mm. Och sen så är det, ja, det är några andra karaktärer som jag gör också.
En som är som Carola. Allt är underbart, hon är uppfylld av Guds ande.
Det är så roligt, Anja, för att de karaktärerna sätter sig så bra. Så jag har en kollega som jag spelar i en pjäs med, en Maria Blom-pjäs. Mm. Och det är svårt, han ser mig och jag ser honom. Så tar vi bara karaktärspositionerna och dör. Ja. Det är så jävla roligt, för de sätter sig i ryggmärgen.
Ja, de gör verkligen det. Och det är så häftigt med någon som inte är intresserad av... inte prata av, jag måste bli äkta och äkta. Utan jobbar mer med att hitta en karaktär och förhöja det till en egen liten värld. Det känns som att vi lajar runt och Ann Petrén är Massarin, eller D'Artagnan och... Loranga Massarin och D'Artagnan-världen.
Alltså jag trodde vi var på musketörerna. Jag bara, fan vad coolt.
Nej, så, riktigt så coola är vi inte. Vi är Loranga Massarin och D'Artagnan. Och arga gubben. Ja, alltså, och du, vad har du gjort? Ja, sen också, sist, baby.
Jag hade deadline på... Jag skulle läsa in Margit Sandemo-böcker igen. Så jag har läst in 10 böcker.
Som är en annan serie, eller? Som inte är Isfolket, är det så?
Det är hennes nästa serie som heter Häxmästaren. Som är lite svart kortare än Isfolket kan man säga.
Finns det lika många böcker i den serien som...
Nej, det är bara 15 och sen finns det en till...
Bara 15,
ja. Sen finns det en som har 20 böcker. Så håller vi på att bygga en ljudstudio här hemma. Och så har jag börjat jobba på teatern med Tobias Theorell.
Som är min gamla klasskompis från Skarsgårdsscen.
Ja, det är jätteroligt.
Han är regissör.
Jättefin. I en väldigt lång pjäs, Anja. Den är 158 sidor. Oj. Och för er som inte vet vad det innebär så är det... Alltså de längsta manusen som jag har haft har legat på 125 kanske.
Men då snackar liksom, hur lång kommer den att bli då, tror du?
Ingen aning. Ingen aning.
Ja, men vad tippar du på?
3:20. Och sen har jag varit och kollat på min man som har spelat i Malmö i hösten. Mm. I toppet, och det var skitbra. Och sen så...
Om du tyckte det var dåligt, skulle du kunna säga det här?
Ja, nej, då skulle jag nog inte säga så mycket om det, tror jag. Jag skulle nog bara...
Du skulle nog inte ens nämna att du hade varit där, kanske.
Och det var roligt, för att jag är alltid så kritisk mot honom när han spelar. Det är, han är den som faller i, du vet, man har alltid något att säga.
Men man här... känner ju varandra utan och innan.
Ja, man gör ju... Men det här var riktigt bra, för han gjorde en rolig karaktär. Han var så jävla rolig. Han,
vad kul.
Jag glömde av att han kan vara så skojsig. Det var så länge sedan jag träffade honom. Mm-hmm. Och sen så har jag jobbat med ett långfilmsmanus på, nere i Lund.
Ja, just det.
Det har varit, det har varit som, jag, som du sa, jätteroligt och väldigt mycket. Mm. Och sen så julavslutningar. Ni kan det här, lyssnare. Julavslutningar för barnen och
Lucia-sånger.
Och avslutning på piano, och min dotter som går på AF, alltså Lucia, är ju sinnessjukt. Mm. De har ju spelningar överallt.
Just det, de blir liksom engagerade av olika ställen.
Ja, så det är jättekul. Men nu har jag längtat efter dig. Vet du vad, jag har saknat våran podd väldigt mycket.
Mm, jag med faktiskt. Den är vår lilla oas i denna kaotiska värld.
Anja, du...
Ja,
jag såg på Skavlan, det är prinsessan Madeleine.
Vad kallas han för nu? Baronen Chris O'Neill? Nej, vad är han nu? Hertig? Ja. Vad blir han då?
Nej, men han är bara herr, för han har avsagt sig alla titlar. Så han är herr.
Han vill inte?
Nej, han vill inte. Mm-hmm. Han vill inte, och det är väldigt roligt. Jag har sett Grotesco-föreställningen också, och jag har sett två fantastiska föreställningar, Grotesco och jag har sett Liv Strömqvist tänker på dig. I Grotesco så har de, när det blir en nervöst sammanbrott, så får alla ordinerade 20 stycken Chris O'Neill-tabletter.
Vad är det för tabletter?
Det är så här, man blir glad av. Eller det är så här, de driver med kungahuset ganska hårt. Det är roligt. Det är roligt. Men vad tyckte du, Danja, om Madde och Chris?
Alltså, jag tyckte att det var en fasansfull intervju. Jag tyckte att det var hemskt. Först, och jag trodde att, när jag såg häromdagen, eller Alex Schulman har ju skrivit en krönika om det här. Jag kommer inte ihåg vad, har jag hamnat i helvetet, intervju med Madde och Chris. Då tänkte jag, men han tycker som jag. Men det visade sig att han var då helt förstörd över Skavlan-publiken. Mm. Och de får ju så här lappar, skratta nu och hurra nu och sådär. Det är ju så att de får ju också det som i många andra program. Och jag håller ju med honom, det skrattas ju något helt otroligt i det här programmet.
Ja, det gör
det. Och det skrattades väldigt mycket faktiskt i det här avsnittet. Det var helt hysteriskt. Det var ju väldigt fritt och avslappnat då med Adele och Jamie Oliver. Innan.
Fan vilken stjärna han är, och hon med.
Hon? Oh! Verkligen, som Belinda Olsson skrev, kan inte hon bli min best friend forever? men även då var det så här, jag har tyckt det de senaste, jag tycker om Skavlan, men jag har tyckt de senaste, den sista omgången, att det är som att man letar skratt hela tiden. I alla intervjuoffer ska få, eller offer, men alla de som blir intervjuade, de ska vara så snärtiga. Och det är som att man har sagt till dem, kom ett roligt avslut där. Och jag tycker att det har gått i överdrift. Mm, så det var okay. Det Alex Schulman tyckte. Han tyckte att han var galen av publiken och trodde att han hade hamnat i helvete, för de skrattar åt nonsens liksom.
Vad tyckte du då?
Vad jag tyckte att... det var levande när det var Jamie och Adele, och sen kommer Chris och Madeleine in, och det blir så styltigt, jättetråkigt ämne, småbarnsförälderi. Jag menar, hur kul är det på Skavlan, ärligt talat?
Jag kan hålla med om det.
Mesiga frågor från Skavlan. Mm. Och sen upplevde jag att hon, som jag alltid upplever med henne, att hon är väldigt olycklig. Men sen kom jag på efteråt att hon kanske är olycklig i den här rollen, att vara i intervjun. Hon behöver ju inte vara olycklig privat, men att hon upplevs som en krutdurk som håller på att sprängas av sorg, tycker jag. Jag tycker alltid det är som att hon är bakom en grå slöja som bara som hon vill riva åt sidan. Men det kan ju hända att det är så just i den offentliga sammanhanget när hon är intervjuad eller man gör någon så här julprogram om dem, att hon inte gillar det. Jag vet inte.
Ja, min tolkning var, jag tror att de har ganska mycket restriktioner vad de får och inte får prata om.
Det är så jävla löjligt, tycker jag.
Ja, men de
tror
har
att
det, tror jag.
Drottningen av Danmark tycker det. Nu är jag riktigt arg här, förlåt.
Ja, men jag hör det. Men jag är inte färdig än. Så du får vara tyst och hålla din ilska inombords.
Ja, men jag är inte heller färdig än, men varsågod.
Gud vad roligt, vi blir så här lite bittra på varandra här. Vad roligt. Att hon har massa förbud, att hon inte får prata om vissa saker, men att hon försöker vara tillgänglig, för hon vet att hon blir anklagad för att vara sur om hon inte ler, vilket gör att det blir helt koko ibland i uttrycken, min tolkning. Fortsätt nu.
Ja, nej, men alltså, jag menar inte, och sen så tyckte jag att Chris, det var min tolkning först, då var så här, hon bara håsade Chris. Han är så bra pappa, han lär sig svenska så himla fort. Chris byter blöjor, jag vet inte hur många blöjor han har bytt. Men han inte höjde henne ett dugg, utan han drog skämt om de två. Och fick alla skulle skratta hela tiden och drog så här, han var ironisk nästan hela tiden och såg också oerhört obekväm ut och jättebakfull. Men det kanske är hans utseende, han kanske inte rör för att han har det där utseendet som att han liksom har druckit 5 öl innan han går in. Men det, så jag tyckte jättesynd om Madde. Jag kände att hon var förtryckt av honom. Jag läste in så mycket i det här, ska du få höra.
Vad roligt.
Att han bestämde allt och att hon kratta gången för honom och bara höjer honom till skyarna och sen så gör han vad han vill och går ut och festar med sina kompisar. Mm. Men sen så kom jag på när jag såg klippet, och har vi sett det roliga klippet som de har plockat ut?
Ja.
När hon gör en blick till honom och gör en gest upp mot sitt huvud för att tala om för honom att hans hårlock har fallit ner i pannan.
Mm.
Och hon gör någon så här, hon tittar på honom med en stålblick alltså.
Verkligen.
Som inte är nådig. Rätta till frisyren, Chris. Skärp ihop dig. Eller hur? Liksom.
Mm.
Håret i ansiktet anstår inte en hertigen av Småland. Nej, men han är ju bara herre.
Han är bara herre.
Det anstår inte han. Och då kan man, vet jag, kanske har tolkat det hela helt fel. Det är hon som har all makt. Och vem bryr sig egentligen? Jag tyckte det var en fasansfullt dålig intervju på grund av valet av ämne och på grund av det här styltiga som omger hela kungafamiljen, tycker jag.
Ja, jag kan, i Maddes fall kan jag hålla med dig om att det blev styltigt. Det är ju skittråkigt att höra om kaninen som de tappade och letade efter 2 timmar. Allt vad det var. Vem bryr sig? Vem har inte letat kaninen?
Det är synd liksom om dem. Som alla andra får intressanta frågor som är personliga. Och så får de här. De får inte bli människor.
Nej, vilket gjorde också att det är svårt att svara spännande på frågan om kaninen liksom.
Eller hur?
Och ja, verkligen.
På Skavlan, varför? Nej. Han hade chansen att möta de här två. Men han kanske också hade fått restriktioner om vad han fick fråga om.
Ja, däremot fick jag en väldigt stark känsla av att de inte ville vara där. Men att hon har accepterat att hon har den rollen förmodligen. Både för att hon får jävligt mycket pengar och för att hon, som hon sa då, kan förändra och jobba för utsatta barn. Sen vad som är vad, det vet inte jag. Det vill jag inte ens spekulera i.
Jag kan tala om att jag har inside information om kungen och drottningens ekonomi som jag ska ta i något annat program.
Hohoho, vad roligt.
Då blir det inte nådigt, Julia.
Nej, det ska bli skojigt för mig. Och sen så tyckte jag faktiskt att det var skönt. För jag har haft en bild av att hon lagar mat, att hon tar hand om allt. Hon organiserar och kör liksom.
Och han är bara ute med kompisarna.
Han är bara ute med kompisarna. Så jag blev lite lycklig över att hon inte kan laga mat. Jag blev lite glad av det.
Mm.
Jag blev lite glad av hennes stålblick där.
Men vad kan hon då? Varför höjde inte han henne? Nej, hemskt.
Klassiskt kvinnoporträtt från gamla tider. Det är vi eniga om, Anja. Så lämnar vi det där, tycker jag.
Ja.
Jag, nu är jag jävligt spänd för att jag vet temat på ditt nästa ämne. Så nu ska jag luta mig tillbaks.
Nu är det så här va, Julia, att jag vill bara säga så här. Du har väl också lärt dig att hålla käften när man tror att någon är gravid men inte riktigt säker, eller hur?
Ja.
Man ska inte säga, åh grattis, du är med barn va? För det har man ju råkat säga någon gång, eller hur?
Det har man.
Har du
och då var
det?
Jag säker.
Ja, vad var det då? Hur blev det? Och hur blev situationen?
Och hennes mage hade vuxit. Jag hade verkligen väntat i 2 månader liksom.
Mm.
Jag bara, men gud vad roligt. Hon bara, nej, jag är inte gravid. En kvinna på mitt jobb. Jag bara, förlåt. Mm. Jag har en magsjukdom som gör att jag sväller upp lite ibland.
Jaha, hon hade i alla fall förmodligen IBS eller något. Sånt där. Men jag råkade ju säga det under en inspelning till en kollega.
Nej.
Som jag sen fick höra. Och hon såg helt bestört ut när jag sa det. Vad kul, du är gravid va? Ser jag rätt? För jag var helt bombsäker. Jag tänkte att den här gången har jag inte fel. Och sen fick jag höra att hon har ätstörningar och sådär. Och så har jag gått och sagt att hon är gravid. Det är så himla pinsamt. Men att det är ju en komplimang. Man skulle kunna säga att mitt tema är komplimanger som blir pikar eller kritik.
Mm.
Därför att man själv tror att man kommer att säga någonting. Och jag tycker att jag börjar bli expert på det här. Jag tror att jag kommer att säga någonting som ska göra den andra personen glad. Och så gör det den ledsen för att den tycker helt annorlunda om associerar annorlunda kring det jag säger.
Typ som när Stoffe sa... tog en bild på mig och det såg ut som att jag hade ett fete arsle, alltså laggodstör arsle och säger, men gud vilken röv, och till det bara, gud vad snyggt, och jag bara, va, det är mode nu att ha stora arslen helt enkelt.
Ja men precis, det är ju det är Kim Kardashian och de här som har ändrat det, och det är ju fantastiskt. Men till exempel så när jag var i Trollhättan för flera år sedan, jag har ju pratat här i podden lite om min dysmorfofobi, alltså att jag har inbillad fulhet, jag tycker att jag är fruktansvärt ful ibland, på riktigt, jag går ner i riktiga svackor, där det blir, jag överdrivet detaljseende och snör in på detaljer i mitt utseende, blir väldigt självcentrerad, det kommer ganska sällan ibland och ganska ofta ibland. Men för jättelänge sedan så var jag nere i Trollhättan och spelade in en novellfilm med Gustav Skarsgård, och jag spelade syskon, och Ann Petrén spelade våran mamma som var döende i cancer och vill få dödshjälp. Det var jättelänge sedan, och jag spelade en tjej som är mycket smink, som var så emo-tjej. Så på morgonen när jag kommer ut i studion där jag ska sminkas, då står det en så här passartjej som gör sitt första jobb på en filminspelning. Och så säger hon, och hon vet ju inte om, precis som jag inte visste om att den där andra tjejen hade en ätstörning, så vet ju inte hon om att jag har inbillad fulhet som problem. Nej, så säger hon, och därför alltid sminkar mig. Och då så säger hon så här, men gud, är det du Vanja? Herregud, för jag står och sminkar där 7 på morgonen, rödögd och svullen i ögonen. Alltså gud, jag har aldrig sett så stor skillnad på en människa med och utan smink. Jag känner inte igen dig.
Mm.
Det var som att hon stack en kniv i hjärtat på mig. Men för henne var det, så tänkte jag så här, hur kan man vara så elak? Har jag alltid tänkt, tills jag tänkte på det här om dagen. För henne kanske det var en komplimang. Att hon menade att vilken skådespelare du är. Du kan verkligen förändra ditt utseende. Vilken kameleont du är. Man känner inte igen dig. Men för mig blev det bara som att hon högg mig i hjärtat och var illvillig.
Jag fattar.
En annan gång så jag spelade Dockhemmet som du också har spelat. Du spelade ju då Nora som är någon slags sån här drömroll. I alla fall anses det vara det. Och så finns det ju en annan tjejroll, den som är Kristin, som är betydligt tråkigare. Hon står för det här
jordbundna, tillbakahållna.
Ja, om man har sett Raskens så skulle man väl kunna säga att hon, Raskens fru, är den här tråkiga, jordnära. Och sen så är Negårs Anna hon är den här vilda som vill bli fri, som man kan känna igen sig i faktiskt.
Just det.
Den andra har man väldigt svårt att känna igen sig i, tycker jag. Och då så kommer en regissörskollega när vi ska äta lunch, och vi håller på att repa den, och så kommer hon bara fram till mig. Och du ska spela Kristin. Alltså jag tänkte, ett bättre val kan man ju inte göra. Du passar så himla bra som Kristin. Och jag höll på liksom att strypa henne. För mig var det som att säga, du är så jävla alldaglig och tråkig, så att bättre roll för dig kan man inte hitta, din tråkiga jävel.
Och den rollen som är så jävla svår.
Den är faktiskt den svåraste jävla roll som finns. Den var svår att göra.
Den är svår. Ja. Ja, det tog ju du såklart att hon tyckte att du passade perfekt för den, för att du var så tråkig. Ja. Istället för att fan vilken skådis det är som pallar den.
Men det värsta är ju när man säger att någon är lik någon. Det kan ju vara farligt. För jag kan ju säga... nu, det är ju många som säger att du är lik Grace Kelly, eller hur?
Ja, för det var det i alla fall innan jag fyllde 40 och allting lämnade.
Vilket jävla skitsnack. Du sitter som 30, i alla fall. Ja. Men, och det är ju väldigt svårt att tro att du skulle tycka att Grace Kelly var ful, eller hur?
Mm.
Ja, det gör du ju inte heller. Så nej, det är ju verkligen, eller om någon tanten som kom fram till mig som jag berättade om i avsnitt 1 av våran podcast. Hon som sa, är det du som är med i Titanic?
Ja, just. Ja, det är ju en fantastisk komplimang. Då blev du inte ledsen, Anja.
Nej, och det är också, det säger alltid Emil Almén. Du är så lik Kate Winslet, det är så gulligt. Det är ju en komplimang. Men sen har en del sagt, inte så mycket längre, men för några år sedan, att jag är väldigt lik Sarah Jessica Parker i Sex and the City. Och för mig är hon så extremt inte attraktiv. Nu känns det elakt att prata så här med en annan kvinna. Men du vet, min första association är att hon ser ut som Björn Borg. Och jag har ju redan komplex för att jag ser ut som Björn Borg, tycker jag.
Oj.
Och även Art Garfunkel. Men det här har vi varit inne på för till och med min störning. Men så det tog jag aldrig som en komplimang. Fast de som sa det menade ju som en jättekomplimang. Och nu när jag för första gången har sett lite Sex and the City så kan jag ju säga att hon är jättecool. Det är ju en komplimang. Ja, men jag tyckte inte det, för jag hade bara sett stillbilder på henne innan. Jag har liksom aldrig sett henne agera. Ja, men så att jag vet ju att man inte ska säga såna där saker, för det kan tas emot fel. Men så här
och ändå, vad gör du? Berätta.
Ja, nu ska jag berätta om... Ja, bara på några veckor här så har jag gjort det här 4 gånger då. Och 2 gånger togs det emot väldigt illa. Och 2 gånger så vet jag inte.
Oj, vad roligt.
Först, det finns en otroligt snygg kvinna här i Hammarbyhöjden. Hon är liksom den snyggaste mamman på hela skolan.
Snygg, vad är snygg för dig nu just nu?
Fotomodell.
Då? Lång, mörk, ljus,
lång, brunhårig, höga kindben, skitsnygga kläder, så här, du vet, lite boho, snygg, så syns att hon har egen stil och går alltid med högburet huvud och har 3 barn. Och, ja, jag har alltid tyckt hon är jättevacker, att hon är väldigt, väldigt lik den italienska sångerskan som har varit gift med franska presidenten Carla Bruni.
Hon är ju skitsnygg.
Ja, sångerska. Jag har någon skiva här med henne som Jona tycker jättemycket om. Hon sjunger på franska. Och så jag aldrig, hon verkar lite så högdragen, så jag har aldrig vågat prata med henne riktigt. Men så har jag börjat säga hej lite sådär. Och sen så när vi stod vid grillkiosken en dag, så stod hon vid rondellen lite längre bort med 2 av sina barn. Och så hejade vi och så tänkte jag, men ska jag gå fram och ge en komplimang en sån här gråmulen dag. Så jag säger, vet du är så himla lik Carla Bruni. Och jag tänker att hon ska le och bli glad. Och så tittar hon på mig jättekonstigt. Bara, jaha. Ja, alltså du vet, den italienska sångerskan som var ihop med... Vad fan hette han, den presidenten? Det var inte länge sedan.
Men det kommer.
Det är pinsamt att vi inte kan det.
Nej, men jag googlar på detta här om Dahl. Förlåt.
Ja, i alla fall. Och så tittar de konstigt. Och det blir jättekonstig stämning. Och hennes barn, vem är... Alltså, tycker du?
Sarkozy.
Sarkozy, ja. Alltså, okej då, säger hon surt. Och verkligen surt. Och jag tänker, gud, hon tror att jag står här och hånar henne. Och så säger ett av barnen, vem är Carla Bruni? Ja, men det är en jättevacker, säger jag då, för att hon ska förstå att, det är en att hon är vacker. Jättevacker sångerska från Italien. Ja, du menar förstås, men du kanske menar väl, men ja, ändå. Ja, men det är klart jag menar väl, hon är ju fantastiskt vacker och det är du med, säger jag. Vid den här jävla korvkiosken i Hammarbyhöjden en gråmulen dag. Ja, du kanske tycker det. Men ja, då tycker inte du det. Nej. Och då blir det som att tycka att Grace Kelly är ful, tycker jag.
Ja, det håller jag faktiskt med dig om, man är. Det där förstod inte jag.
Nej, så hon kanske är så högdragen som jag tror att hon var. Men jag tror inte det. Men sen gick jag hem och tänkte, Carla Bruni, kan du komma på någon annan artist som liksom heter något liknande, en sångerska.
Nej, det kan jag faktiskt inte.
Kanske tänker att jag menar, vad heter det, Björn Borgs förra tjej?
Loredana.
Loredana! Nej. Du är så jäkla lik Loredana.
Men hon kanske, hon är ju född 67, hon närmar sig ju 50. Kan det ha varit det? Hon är mycket yngre, eller vad är...
Ja, precis. Hon kanske är en 10 år yngre än henne, att hon tycker att... Men ja, jag vet inte. Ja, så där borde ju jag ha lärt mig då. Men...
Nej, det där får ligga på hennes konto, bestämmer jag.
Ja, det får ligga på hennes konto. Ja. Hon var konstig. Men jag borde ju lärt mig då någonting. Dels av mina egna upplevelser av att bli jämförd med någon annan som jag inte tycker är så snygg. Mm. Och sen då av att jag gjorde bort mig här, verkligen. Även om jag tyckte att det var en sån här person som alla människor i hela världen ville se ut som. Mm. Nej, men då så... Och nu handlar det inte om att vara lik någon, utan nu...
Traskar du vidare och ger nästa komplimang, eller?
Ja, precis. Komplimang. Jag drar en slutsats som är alldeles väldigt förhastad. Vi har kollationering på en rackarns långhelg. Mm. Och då på kollationeringar, alltså när man läser igenom pjäsen för första gången tillsammans, det är alltid den första repdagen nästan jämt. Och då är producenter, ibland är teaterchefen där, man får fika och bullar, alla skådisar, regissör, scenograf, kostymör, maskör, alla är där. Mm. Och producenter och de som jobbar med PR och fotograf, så allting så. Och så vi har det, och alla går och hämtar sina bullar och man hälsar på alla som man inte har jobbat med förut i huset. Nu börjar jag ha jobbat med de flesta, och då är det en kvinna som jag har sett i huset förut men som jag inte har hälsat på. Så vi hälsar på varandra, och jag kommer inte ihåg vilken avdelning hon jobbar på, kanske inte ska säga här heller. Mm. Och hon presenterar sig, låt oss säga att hon heter Mia Kessel. Vi hittar på det. Det är ju ganska speciellt namn. Det blir ett speciellt efternamn. Mm. Och jag har bara hört det en gång förut. Och det är nämligen på en motspelare i en annan pjäs som jag har spelat i. Mm. Och låt oss kalla honom då för Rickard Kessel.
Mm. Mia och Rickard Kessel, ja.
Mia och Rickard Kessel. Så jag bara, oj, Kessel! Ja, men är du släkt med Rickard Kessel? Mm. Ja, det är jag, säger hon. Vilket jag ska komma till senare, i och för sig är lite konstigt att hon sa. Mm. Jaha, ja men du är såklart hans mamma. Och när jag säger det så ser jag att hennes ansikte går sönder. Någonting bakom ögonen går sönder och det syns i hennes ögon. Och hela ansiktet faller ihop. Och jag snabbt, på en millisekund säger jag, försöker jag räkna ut hur jag ska rädda det här. Och då säger jag, nej, det kan du såklart inte vara. För då skulle ju du ha varit 10 år när du födde honom. Och det kan man ju inte vara. Och, ja. Och hon skrattar med. Mm. Och det visar sig ju då. Då säger hon, nej, vi har varit gifta. Vi har barn ihop, men vi är skilda. Mm. Men det visar sig att jag har prickat rätt. Hon var nämligen 11 år äldre. Men redan när jag sa det, precis innan jag sa det, så tänkte jag också, säg det inte, Anja. Men jag sa det.
När man bara får flow. Och det är så jobbigt när munnen bara går. När man känner att man är liksom i något härligt flow. Och det bara kommer. Och jag fattar precis.
Ja. Nej, det var fruktansvärt pinsamt. Ja, du är naturligtvis hans mamma.
Ja.
Tänk att få höra det. Hon har säkert kanske haft komplex för det också. Så säkert. Talar jag om att du ser ut att vara 25 år äldre än honom. Inte 11. Hon tycker nog att jag är en riktig elak jävel. Men i alla fall, detta till trots då, så här om dagen också när jag sitter med mobilen.
Du vidare igen.
Ja, då traskar jag vidare, och nu kommer det sista, men där vet jag inte ens om det.
Varför tycker jag det här är så roligt?
Det är för att det är så hemskt. Det är för att det finns ju någonting i en slags signalsystem. Med sådana här stora blinkande ljus som vid tågspår, övergångar, där man fäller ner bommarna. Som ju lyser samtidigt som jag säger det.
Jag fattar.
Redan när orden kommer så förstår jag att det är fel. Mm. Då blir det ju ännu knäppare. Men sen så såg jag då, när jag såg Skavlan förra gången. Det var nu när Jamie Oliver var med. Mm. Då tar jag raskt upp och då skriker jag till det. Men gud, han är ju lik bla 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 som spelade min bror i det och det.
Mm.
Ja, kanske lite, säger Theo. Och utan att lyssna på det, kanske lite, så drar jag upp min mobil och messar iväg. Sitter och tittar på dig på Skavlan nu. Gud, du skulle kunna vara tvilling med Jamie Oliver. Och Jamie Oliver är ju jättesöt, tycker jag, och fin.
Men han är just söt, det kan jag förstå, att kanske inte alla snubbar. Ja.
Mm. Men någon annan snubbe kan ju tycka att han ser ut som en gris.
Mm.
Alltså,
Nej, men så är det ju.
Om Jamie lyssnar. lyssnar på det här kommer att bli ledsen. Alla kommer att tycka att jag är taskig nu. Men jag tycker ju inte det. Det är klart han inte gör. Jag har aldrig hört en jämförelse heller. Nu fick jag ett fint sms tillbaka. Men så tänkte jag när jag hade gjort det. Tänkte jag, men Anja, det här kunde ju gått lika illa som med Carla Bruni.
Mm.
Men då så, dagen efter lägger en kompis ut en ny profilbild på sig själv. Som du också jobbat med den här mannen. Han är maskör. På Facebook.
Mm.
Och då klickar jag snabbt in. Herregud, du är så fruktansvärt lik Ethan Hawke på den här bilden. Och han kanske tycker att någon, att Gud liksom har stoppat ner sin hand i en skål med så här. Med lite tänder i som har legat en stund i gurkmeja och bara kastat in dem i munnen på Ethan Hawke. För det kan man faktiskt tycka om man kollar på senare filmer, att han har ju väldigt messed up teeth. Och det är som vi sagt förut, det kan vara det sexigaste som finns faktiskt. Och jag tycker ju då att Ethan Hawke är otroligt het och snygg.
Mm.
Och en fruktansvärt bra skådis. Men han har väldigt gula tänder, såg jag faktiskt.
Har han?
Ja. Men, och då fick jag något svar. Hehehe, du borde skaffa glasögon, du är rolig du, eller något sånt där.
Nej, men fan,
hur ska jag tolka det?
Nu är jag nyfiken.
Hur ska jag tolka det? Hehehe, du borde skaffa glasögon, du är rolig du, eller något sånt. Det stod någonting sånt. Det är inte helt positivt, eller hur? Det är ju inte tack för komplimangen.
Nej, men det kanske också, nej, men det är också svårt att säga det. Det är svårt att svara på det när någon säger, gud vad du är lik Grace Kelly eller Sarah Jessica Parker. Jaha, ja.
Mm.
Alltså det är svårt att ta emot en sån komplimang, för den är ju lite dubbel liksom. Även hur vacker man än tycker att människan är, så kan man ju säga ja tack. Men om man då hittar på först Jamie Oliver ena dagen och Ethan Hawke andra dagen, så kanske det fanns här, men hon gått bananas eller?
Ja, precis, det är tur att de här inte har hört det här emellan. Nu kan du ju ändå göra det här forumet. Men om, kan du tänka dig någon som du skulle bli ledsen om någon sa att du var lik, eller någon som du skulle bli väldigt glad som du själv har tänkt men som ingen har sagt?
Jo, jag har faktiskt fått höra en som jag inte alls tycker om att föra. Tilda Swinton.
Nej, det förstår jag. Hon ser jätteläskig ut. Hon ser ut som ett djur, tycker jag. Jag tycker inte hon är så bra skådis som alla säger. Jag förstår inte hennes storhet.
Nej, förlåt, men här kommer vi då till en grej. Att så om man igenom har ett speciellt utseende, då får man karaktär. Då det är som omvänd rasism. Då blir den hyllad vad den än gör. Förlåt.
Ja, precis. För den kan ju inte vara dålig eftersom den har fått
de här rollerna fast han inte, eller hon inte är assnygg.
Mm.
Så att, nej, det tycker jag var jobbigt att höra. För jag tycker hon ser ganska obehaglig ut. Jag håller med. Jag tycker inte heller hon är så bra skådis. Jag förstår inte all storheten. Och jag vill verkligen inte se ut som henne.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Jag har ju börjat repetera de stora vidderna på Dramaten.
Och vem har skrivit de stora vidderna och vad är det för när det utspelar sig?
Schnitzla. Och det är så en
skinkschnitzla. kanske har talat om honom.
Mr. Ja, den tyske. Det är väldigt roligt. Vi pratar på tysk brytning hela tiden.
Men ja, det va? Ja, vi gör det. Det var jätteroligt, som i en sån här dålig nazifilm. Ja.
Hej, allihopa, ska vi spela tennisen? nej, men den är liksom skriven sekelskiftet 1800-1900-tal, men vi ska spela i nutid. Och jag tycker det är lite problematiskt, men det är en annan historia. Mm. Det är alltid svårt, tycker jag, att ta en tid som är väldigt märkt. Alltså kvinnorna hade inte rösträtt. Kvinnorna tjänar väldigt sällan egna pengar. Det har hänt mycket i samhället sedan dess. Mm. För mig blir det lite problematiskt. Jag är helt säker på att Tobias kommer att ha en bra tanke med det. Vi är helt i startgroparna. Men det finns en sak i pjäsen som jag däremot tycker är väldigt svår. Och det är kvinnorollerna. Jag vet inte ifall du håller med mig nu. Jag prövar den här teorin på dig. Ja. För att jag har en skitbra roll. Jag är med minimalt. Jag har aldrig haft en så liten roll. Och det känns helt okej, för jag tycker om min roll. Hon säger ifrån och hon lever runt och ligger runt lite med alla. Liksom. Mm. Det är ganska modernt, kan man väl säga, på gott och ont. Mm. Men så finns det en karaktär i den här pjäsen som hela tiden...
Julia, det låter som att du har fått ett astmanfall.
Gör det.
När du andades.
Men det var nog bara det andetaget.
Bra. Mm. Jag blev orolig.
Ja, jag har ingen astma.
Nej, bra. Mm.
Däremot är jag lite halvförkyld. Mm. Men det... Oh, gud vad jag pratar strunt oviktiga saker.
Nej, det var jag som förde in dig på det. För du hörde ett sånt där två pipiga andetag på raken. Det lät som att du andades genom ett sugrör. Det var därför. Nej, förlåt.
Jag andades fortsätt. Med näs. Du låter det så. Men nej, ja, i alla fall. Och den här karaktären är hemmafru, hon gör inget särskilt. Och alla manliga karaktärer tycker jag ofta är porträtterade, framförallt klassiker, med att de vill saker. De ger utkast, nu åker jag dit och jag tycker inte om det. Och varför står du där? Varför kommer du inte hit med oss? Det är väldigt raka linjer och väldigt drivande. Medan kvinnorna, det skulle vara trevligt om vi kanske övermorgon åkte till mor. Och tittade på
frågorna. Förstår. Provocerande, så som det kan vara när vi ser tillbaka på den tiden.
Ja, precis. Både att det är provocerande när man ser tillbaka, men sen också provocerande hur lite man har som manuset. Sen kan man göra en fantastisk porträtt i alla fall, för att man är en jävligt bra skådis. Men man får ju inte så mycket hjälp av manuset med vart man vill och vart man ska, och göra scenerna dramatiska och spännande när man inte uttrycker någon önskan, någon vilja. Och det tycker jag kan vara ett problem med klassikerna när vi ska spela dem idag. Jag är ju till och med väldigt radikal. Jag tycker att vi verkligen måste gå igenom en mangel varje gång man ställer upp en klassiker. För att om man inte har en tanke med det, så tycker jag att det blir ett manifesterande av jävligt tjabbiga könsroller, både männen och kvinnorna.
Ja, men det kan jag hålla med om. I så fall måste det finnas en tanke bakom hur ska vi visa att hon är fångad i den här rollen, den här kvinnan.
Ja, för att om man
inte... Även om inte själva grundtanken med hela pjäsen är det, att det kanske är andra grejer man vill lyfta, den kanske handlar om något, jag vet inte vad, så måste man ta ställning till det hela tiden. Hur ska vi gestalta att hon faktiskt är inlåst i den här rollen? Jag och Helena spelade en klassiker, Helena av Sandeberg och jag. Mm. Då gjorde vi jättemycket mothugg mot regissören, för han hade inte tänkt igenom det här. Det handlar om tre döttrar och deras far. Och sen
väldigt sällan regissörer har tänkt igenom just det.
Men det här var ju en Shakespeare-pjäs också, jättegammal. Mm. Och ni har satt en feministisk papegoja på min axel. Jag kan inte titta på er utan att köra den här feministiska papegojan på min axel.
Okej, stackars dig då. Förlåt, nu blev jag lite sur.
Ursäkta mig, sa vi då, jag och Helena. Men, ja, vi skrattade bara. Ja. Men vi försökte ta upp det, men det fanns ju ingen tanke bakom. Då blev det väldigt hotfullt. Han är rätt schysst, den här regissören.
Ja, absolut.
Men du har helt rätt, tycker jag.
Men jag tror att väldigt många regissörer hoppar över det. Och plus att vi har många teaterchefer, eller många teaterchefer är ju, oavsett om de är män eller kvinnor, lite äldre. Och har vant sig vid att teater ser ut så. För jag hade problem också med att kärleksscenen i den här pjäsen är, och jag älskar dig, jag kan inte leva utan dig. Och du går inte ifrån mig nu, mitt hjärta bultar och jag känner hur kroppet bara svämmar över. Och så ska man sätta det i nutid, så jag bara, jag är ledsen. Jag kanske har levt ett väldigt tråkigt liv, men den här kärleksscenen har jag aldrig varit med om. Alltså jag fattar inte, för mig är det teaterklischéer, att kärlek ska låta, alltså spelet, alltså man har missat hela dramatiken som pågår under ytan mellan människorna när man bara blök, lägger upp en stor, jag älskar dig, bajskorv. Fast det är vad jag tycker. Ja, det var en annan, det var ett sidospår, Anja, på riktigt.
Ja, men jag tycker att allt jag tycker det finns en stor poäng med att sätta upp historiska dramer. Och det är att, ungefär som jag älskar att se på julkalendern nu. Ju mer jag vet om vad vi kommer ur, ju mer jag ser det, ju mer jag förstår. Jag blir så glad när jag ser mina barn sitta liksom klistrade vid den här julkalendern i år jämförelsevis med förra året som de till slut slutade titta på till slut, för den var så ospännande. Så är det här, man får en bild av shit, det blir hisnande, vi kommer ur det här. Och om det också finns mer om historiska dramerna, men gud, där står hon utan rösträtt, hon har inte ens rätt att höja sin röst. Det finns ju paralleller till dagens samhällen i andra länder, har ju kvinnorna det så.
Ja, och då undrar jag så här,
då tycker jag det är intressant, för det är en spegel av vår tid, och man, oj då, det var inte så länge sedan. Det är
å ena sidan. Men jag tycker att om majoriteten av pjäserna, för mig är det mycket intressantare att kolla på julkalendern, där de kommenterar tiden, där de pratar om den, reflekterar över den, och då blir det väldigt tydliggjort. Men när man paketerar in det här i vackra fodral, snygga kostymer och inte har någon tanke bakom, när man inte har någon avsändare, eller man har ingen riktig avsändare, vad vill vi säga med det här?
Ja, men är det inte så att vissa historiska dramer också inte är så himla bra? Och så sätter man upp dem i alla fall, för man ska sätta upp det här.
Ja, utan tanke. Men jag har framförallt problem med kvinnoporträtten. För jag upplever ibland att man manifesterar tjabbiga könsroller mer än att man säger, shit, kolla hur det var då. Liksom. Ja,
absolut, jag håller med dig. Ja. Det är feministiska papegojor här.
Ja, två stycken feministiska papegojor sitter och skriar på axeln. Och nu må jag ta upp min nästa spaning, Anja.
Mm.
Jag kan ta den på tyska istället. Det blir mycket mustigare för dig att lyssna på.
Mm.
Ja. Har du läst någonting av krönikören Johan Kroneman som skriver mycket i DN?
Ja, det har jag.
Mm.
Mm. Och jag har läst den senaste hyllning till Magnus Rosman var det senaste jag läste i Gåsmamman.
Vad spännande, för jag har nämligen gjort en spaning på honom, för att med hjälp av några kvinnliga kollegor som vi har, Anja, så har vi
haft en tråd på Facebook, eller hur? Det har vi haft.
Så började de diskutera huruvida han är
en hemlig tråd, alltså, som inte har varit ute i allmänheten.
Nej, huruvida han är jämställd och hur han hyllar män och kvinnor väldigt, väldigt olika.
Mm.
Och då tänkte jag, det har jag ju läst. Jag har själv fått med en riktig drapa av människan en gång.
Kommer du?
Ja.
Vad skrev Johan Kroneman då?
Att det var otrovärdigt, att jag var dålig och jag hade dålig replik. Och det är så paradoxalt, för det var en av de där grejerna. Det var en novellfilm. Men fantastiskt begåvad regissör och manusförfattare som verkligen kunde skriva dialog. Så jag var så mallig över den här novellfilmen. De får aldrig så mycket uppmärksamhet, men det var verkligen en sån som jag bara, kolla på det här, sa jag till min agent. Jag tycker det här är så bra. Det ratar han, framförallt mig, inte min manliga medspelare.
Alltså Kroneman.
Kroneman, ja. Mm. Och då har jag tagit fram lite olika kröniker. Jag tänkte gå tillbaka så långt. Nu historieätan är här, Anja. Nu är vi på 2011.
Mm.
Och Bron hade precis gått sin första säsong.
Mm.
Då skriver Kroneman så här. Det är en lång krönika, så jag väljer bara utdrag av den.
Mm.
Han diskuterar Bron och säger han så här.
Det är ju Kim Bodnia och vår kära vän Sofia Helin hade huvudrollerna då i första säsongen, måste det vara, va?
Exakt. Mm. Och då skriver han så här. Man får nog lägga till skådespelaren också, som till 100% hade letat upp kärnan i sina karaktärer och aldrig släppte dem. Att Kim Bodnia skulle göra det med sin Martin behövde man aldrig tvivla på. En av Nordens bästa skådespelare. Att Sofia Helin skulle lyckas hålla en så exakt nivå på sin väldigt komplicerade och komplexa Sara, har han skrivit då, det är Saga. Mm. Det var en bedrift. Så avslutar han krönikan.
Genom så han är en fantastisk skådespelare och hon har gjort en bedrift. Ja. Det hade man inte trott om henne, typ.
Ja. Nej, precis. Och sen avslutar han krönikan så här. Och så Dag Malmberg. Fantastiska Dag Malmberg. Som Sagas chef Hans. Han har inte ett falskt tonfall. Han har sett att hasa sig fram när han inte glider, väntar, lyssnar. Väntar. Ge honom det största pris som finns, utropstecken. Det var en ganska tydlig diskrepans mellan man. Och det är ändå Saga Norén som är Bron. Liksom. Det är hon som har fått priser över hela världen. Det är hon som de ringer från Hollywood till.
Men det är lite som att han vill säga i den här intervju eller i den här krönikan, se vad jag har sett, se hur bra vad jag kan se som ni inte har sett.
Precis. Och nu vill jag gå vidare till nästa. Nu hoppar jag i ett tidshopp till för några månader sedan när Modus hade premiär. Det var inte en av Kronemans favoritserier. Och det måste
Modus
det
på TV4 då. Melinda Kinnaman och
Henrik Norlén
i huvudrollerna. Man kan väl säga att den också har samma, den säljer samma grej som många tv-serier säljer. En man och en kvinna på en bild som ser ganska bistra ut. Ja,
ja så, precis så är det. Då skriver han lite tvetydigt. Han, och de här manliga regissörerna, de här manliga regissörerna för Bron fick väldigt mycket cred. Modus-regissören får, ja men fint tänkt men nådde inte ända fram. Sen skriver han, Melinda Kinnaman växer med uppgiften och är aldrig dålig. Men har väldigt svårt att fylla ut hela kostymen. Men, på en stor fest blir en känd tv-kock mördad. Enda vittnet är Inger
Johanna.
Det är
Johanna. Du som är den kända tv-kocken, eller hur?
Ja, precis. Ja. Jag fick med mig själv här. Fan vad det. Ja. Den enda som blir vittnet till det här mordet då, det är Melindas dotter i filmen. Man hittar ytterligare några kroppar och tillsammans med kriminalaren Ingvar Nyman, Henrik Norlén, mycket bra utropstecken. Där fick Henrik en väldigt fin recension. Melinda fyller inte ut kostymen. Har du någon aning om vart vi är på väg? Vart är vi på väg?
Jag är på väg till Magnus Råsman nu, va?
Nej, jag är faktiskt på väg till dagens krönika. Men jag ska till Magnus Råsman väldigt snart. Jag tänkte faktiskt avsluta. Nej, jag tänkte... Vi ska till dagens krönika om där han löjliggör Madeleine och Chris O'Neill. Det kan man ju göra om man vill. Men framförallt hennes pimpinetta sätt att röra på håret och allt det där. Men det har jag
ingenting emot. Nej. Det måste jag säga till mitt försvar. Ingenting emot hennes sätt att röra sig eller vara som person. Det var mer deras relation som skrämde mig.
Ja, han tyckte det var töntigt alltihopa. Hennes flippande med håret och Chris utvikningar. Han tyckte bara det var löjlig tv. Men det finns som tur i annat att lägga ögonen på. 1,5 miljoner Netflix-abonnenter kan redan nu se Stellan Skarsgård i brittiska kriminaldramat River. Jag har aldrig sett
Som Stellan jag och Theo Skarsgård. Nu bestämde oss precis nu för att vi ska börja se på fredag. Ja.
Bra, det kommer kronor man gillar. Skarsgård, bättre, större, mer naken, avklädd, avskalad, komplex, komplicerad, konfunderad, handfallen, förbryllad, hjälplös än någonsin.
Gud, jag kräks. Stellan Skarsgård, inte för berömmet, utan jag kräks för att han aldrig läst en sån recension om en kvinna. Nej. Någonsin, någonstans i hela mitt liv har jag läst en sån hyllning till en kvinna.
Nej, lyssna här då. Omdömet fantastiskt, känns fjuttigt, överjordiskt bra däremot. Då närmar vi oss sanningen på avstånd, långsamt, Stellan Skarsgård. Utropstecken. Det är mycket utropstecken med männen. Allt utropstecken. Det är det inte med kvinnorna någon gång.
Men vet du vad jag... Det här slår jag an där. Vi pratade om i en av de tidiga poddarna den här reflektionen. Av det här behovet av... Då tog jag upp, kommer jag ihåg, en intervju med Johan Rabeus. Där man hade fotat honom så att fårorna kom fram och skuggor i ansiktet. Jag älskar Johan, så det har ingenting med Johan att göra. Utan det har bilden av Johan. Bilden av den manliga skådespelaren, och så står det i DN, det var länge sedan, och så står det den väldige. Och så är det en bild av honom, den väldige, den mystiska, den stora alfahannen som alla andra hannar vill följa. Den bilden som man hela tiden i en viss generation män, inte alltid liksom nu tycker jag, men har ett sånt stort behov av att plocka fram då, framförallt om det finns en begåvad kvinna bredvid.
Ja, men så är det ju. Och nu kommer vi till den här, alltså Alexandra Rappaport, vår kära vän och gåsmamman som du är med, Anja. Alexandra har ju drivit det här projektet väldigt hårt, och hon kan man väl säga sannerligen i huvudrollen i det här dramat.
Ja, det är ju, hon är med i varenda bildruta i princip.
Ja. Johan Kronemann ska skriva om gåsmamman, lägger ut en stor bild på Magnus Rosman, en eminent skådespelare.
Jättebra.
Jag säger ingenting skådis. Om någonting utan
Nej.
Det andra.
Jag håller inte det med, som är, jag tycker Magnus är grym alltså.
Ja. Johan Kronemann, äntligen aktas Magnus Rosman som en av våra bästa, stor bild på Magnus.
Och då ska tilläggas att gåsmamman är 8 avsnitt tror jag, varav Magnus Rosman är med i 1,5.
Ja, sen och det kommer han till.
Spoiler alert, också. Ja.
Det kommer han till också. I nya svenska dramat Gåsmamman spelar Magnus Rosman på kort tid skjortan av de andra. Så börjas det. Att Rosman till
Tack
exempel...
Tack för den.
har hård konkurrens från en lysande Alexandra Rappaport. Det ger han henne. En spännande Kundler och bla 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 bla.
Och också det att det skulle vara en konkurrens mellan...
Ja, listan kan bli hur lång som helst. Gör Johans insats ännu mer imponerande.
Mm. Och bland birollerna, får jag fråga, är det inte så att han bara skriver män där?
Jo, Andreas Kundler, Ivan Mattias Pettersson och en magnifik Tommy Körberg.
Ja, han tar inte upp mig, han tar inte upp Grynet Molvig, han tar inte upp Lisette Pagler eller Susse Thorsson. Ingen av oss är ens nämnda att vi existerar i serien.
Exakt. Och Magnus Ros, han avslutar så här: Magnus Rosman behåller vi i fortsättningen i alla andra serier han är med i, långt in i serien, minst till säsong 6, uppfattat, frågetecken, utropstecken.
Förstår du hur dåliga krönikor vi kommer få av honom nu?
Ja, men det gör inte. Det får vi ändå.
Ja.
Nu ska jag faktiskt avsluta med att återkomma till nutid och med Bron, för att han har varit på Bron mycket, Kronerman. Han skriver så här: hela Sofia Helins tolkning av Saga Norén har ju från dag ett varit ett vågspel och på gränsen. Jag är inte helt glad i att hon i tredje säsongen blivit ännu mer stum och obenägen och oförstående och mer än hälsosamt socialt handikappad. Men det finns några mindre roller som är mindre bra. Några fungerar till och med inte alls, men det hörs inte. Sofia Helin lyser som polstjärnan. Harry Lofors gör ner henne, sen så lyser hon som polstjärnan. Dag Malmberg är underbar. Sagas nya kollega Henrik spelas oroväckande helt fullt ut av Ture Lindhardt. Fantastiskt, utropstecken. Så småningom dyker också Maria Kulle upp som strängt torrt polisbefäl, och hon är lysande i all sin kärvhet. Här kommer vi över fuckable age då. Alltså om man ska prata om så. För jag har sett honom skriva bra om några kvinnor som har passerat 55.
Mm.
Så är det. Min spaning här då är ju ganska tydlig. Vad är det för fel? Varför kan man inte hylla kvinnor? Varför ska kvinnor göra ner kvinnor och män hylla män och ibland göra ner kvinnor? Och i det här fallet så har jag gjort en liten... Jag låg och tänkte på det här och funderade på vad det kan vara. Och jag kan känna igen mig själv i det här när jag inte kan ge någon en komplimang, ge någon... Fy fan vad roligt för dig.
Mm.
Eller åh vad det här var bra. Och det handlar ju om en tagg som sitter i mig. Något obearbetat som fan jag hade också velat. Eller han påminner mig om min förra pojkvän som aldrig sa något positivt. Så jag har svårt att ge det. Det är obearbetad sorg, den där snårigheten, ofta för mig.
Mm.
Att jag har varit med om saker som har gjort att jag inte förmår bättre. Som jag har jobbat fruktansvärt hårt med, Anja.
Ja, det har du. Det vet jag. Och du har kommit väldigt långt.
Tack. Med min harm mot teatern och all ilska och frustration. Att go the other way. Att fake it till you make it när det känns motigt. Och i annat fall kanske bara vara tyst en liten stund.
Mm.
Men jag tror att kvinnor, vi har ju levt ganska länge under ett ganska hårt förtryck, kan man säga, genom alla tider. Vi har fått lära oss att man ska vara lite rädd och lite anpassningsbar. Vi är det fysiskt svagare könet. Alltså även ifall vi har levt i en väldigt medveten era så finns det fröet kvar. Vi har varit tvungna att lära oss motgång, de flesta av oss, för annars hade vi gått under. Jag tror att män i mycket större utsträckning kan bara klampa på och inte behöva bearbeta sina sorger.
De har också något att vinna på att lyfta en annan man till skyarna.
Ja,
det är som att de höjer hela sitt eget släkte då på något sätt.
Ja, men nu är jag fruktansvärt generaliserande. Jag pratar absolut.
Jo, men det är jag också. Jag pratar inte alls om alla män. Men just nu pratar vi om Johan Kroneman faktiskt. Och en hel del andra manliga recensenter, måste jag säga.
Ja, och därför tänker jag, kan inte jag låta bli att tänka, vad är det han har varit med om som han inte har sörjt, som han inte är förlöst i? Är det liksom en gammal flickvän som dumpar honom brutalt och hårt? Är det någon han inte fick som han var väldigt kär i? Var hans mamma inte snäll? Vad är det som gör att han tycker att kvinnor är så läskiga?
Eller han stött på några kvinnliga skådespelerskor som inte har brytt sig om honom?
Ja, och män gör ju så, om de, alltså, kränkthet är lite förbehållet mannen, tycker jag, ofta. Som i den här pjäsen som vi är nu, där går männen ut och duellerar när de blir svartsjuka på varandra. Det är ju så löjligt så att man orkar inte. Vadå duellera? Bearbeta din sorg och gå vidare, för fan.
Ja, men det är ju som jag, den här manliga skådespelaren som jag har härmat några gånger, som sa, har du mjölk i pattarna eller, och det här till mig? Får man suga på dina pattar? Det som hände var ju att när han kom nära mig och blev sårbar sen. Vi hade ett långt samtal då det visade sig att vi har liknande problematik på vissa områden. Mm. Och då så trodde jag att, som alla människor, att nu är vi, Nu känner han förtroende för mig. Nu har vi blottat oss varann. Men istället så kommer den här skräcken för att en kvinna ska... Jag tror att han har varit med om det. Att någon, någonting med modersgestalter och så vidare och så som har... Att det är hans gamla skräck för att bli dominerad av en kvinna. Ja, hjälplös inför en kvinna.
Så då hade jag en tanke då, Anja. Om vi ska ta den här manliga suga pattarna skådisen och Kronemann, du och jag, våra fantastiska kvinnliga nätverk. Och liksom stå där stabila och gå fika med dem och säga att, ja men vad fin du är. Och sen så tänkte jag, är det en skitdålig idé. De får fan gå i terapi och ta hand om sina egna sorger som vi andra människor. Punkt.
Det tycker jag. Så lämnar vi den väldige krönikören därhän.
Vill du börja idag eller vill att jag ska börja som vanligt?
Med vad?
Med tre snabba, Anja.
Åh, gud, vad dum jag är. Just det. Ja, jo, jag vill fråga dig så här. Jag vänder mig om här, jag sitter i våran säng, vi skypar ju du och jag. Och jag sitter i min Oteos dubbelsäng. Och så vänder jag mig om och så tittar jag över kanten vid sidan av sängen. På min sida så ligger det, jag vet inte hur långt vårt manus, det är inte 158 sidor långt som är det, det är 100 som Maria Blom har skrivit. Och det är fullständigt i upplösning kan man säga, om man så, nu kan säga så om ett manus. Men det har inga häftklamrar kvar, det har ingen, jag använder ingen perm. Jag har redan klottrat roliga figurer på utsidan. Sidorna är lösa så att jag kan liksom... Får lägga den första sist och så vidare om jag bläddrar i det. Det kommer förmodligen att falla sönder lagom till vår premiär. Och jag kommer att tappa bort och få ett nytt kanske en eller två gånger. Och vara arg för att då förlorar jag alla mina anteckningar i manuset. Vad är du? Och sen så har jag då kollegor som har en liten fin svart mapp. Jag har de andra tre, en har en svart mapp och de tre andra har det finfint med olika färgpennor understryket. Så jag stryker aldrig under vilka repliker som är mina och så. Och i sådär kollegieblock som man kan få, nej inte kollegieblock utan skolpärmar som man kan få på teatern. Vad är du för manustyp?
Jag är den tråkigaste manustypen av dem alla. Jag har ett nevrotiskt förhållande till manuset för jag hatar att behöva ha manus. Jag vill bara att det ska finnas i mitt huvud på en gång. Så idag när
så
jag repeterar
det redan så det bränner i väskan.
Ja, jag avskyr det är tungt och jävligt. Så att idag när jag skulle repetera så hade jag i min tankspridighet tagit fel manus med upp till repsal. Jag skriver
ett engagemang, Julia.
Nej, men... alltså, det var rätt pjäs, men det var en gammal version. Jag sitter och klottrar lite, sen försöker jag skriva. Så jag tycker alltid det är så fint med de här färgpennorna och sådana som har vackra målningar och sånt. Själv ser det bara klottrigt ut och fult och jag vill bara bli av med det så fort som möjligt. Jag är tråkigaste typen. Ja, Anja, det är snart jul och vi längtar väldigt mycket båda två. Har du planerat in att se några filmer i jul och i så fall vilka ska du se? Ska du se om eller ska du se nytt?
Vi ska se den sårbara, den väldige, den lysande, den geniala, den...
Det är futtigt, Anja, det är futtigt.
Ja, det är futtigt. Det finns inte ord nog. Jag ska se The Firm med Stellan Skarsgård och jag har bestämt mig för att plöja den serien. Ja, vi läste nämligen en skitbra recension av en som heter Johan Kronemann. Nej, jag ska bara... ja, vilket fall. Jag kommer också in på julfrågor nu faktiskt, mina två sista. Vilket julpynt, Julia, hamnar aldrig i din gran?
Aldrig i min... Alltså så här, blåa och grälla färger hamnar...
Som inte alltså, är juliga, rosa nej. Och blått och orange. Nej.
Rosa skulle jag kunna tänka mig att vara så här gammelrosa romantiskt. Vi har mycket gamla så här tunga glaskulor i våran gran. Inget så här skrikigt. Inga jävla djurgårdenkulor i min gran, tack.
Okej, jag förstår.
Punkt. Anja, nu ska du få ge mig en julklapp. Du ska säga något snällt till mig så här innan jul. Det är din tredje snabba. Det blir ett påstående, det är ingen fråga.
Julia, nu kan du slappna av. Mellan jul och nyår. Du har gjort nog det här året. Du skulle kunna räkna upp så många saker som du har accomplished. Och du behöver inte oroa dig. Tänk på allt du har åstadkommit. Det är nog. Det är alldeles nog. Det behöver inte vara mer. Det är perfekt.
Mm. Gud, vilken fin julklapp. Tack.
Julian, vad måste finnas på ditt julbord? Säger jag, som egentligen inte bryr mig om julmaten. Därför tycker jag det är intressant om du bryr dig om det. Finns det något som du älskar som måste finnas där?
Ja, det finns två saker. Det ena är långkål, alltså stuvad grönkål med buljong och grädde. Det tycker jag är så gott.
Ja, det låter jättegott. Det har inte smakat.
Mm. Ja, det är så gott. Mm. Det är Halland eller västkust. Jag vet inte riktigt. Och sen så är det ju så här att vi har alltid löjrom på vårt julbord. Mm. Det tycker jag är så gott så att jag svimmar.
Det förstår jag. Det lät ju som goda grejer. Jag tycker inte om köttbullar och prinskorvar och sillsallad. Jag hatar sill. Det är det värsta jag vet.
Nej, men sill har jag börjat gilla.
Hur började du gilla det? Det är jätteäcklig konsistens ju.
Sjuk är att jag började gilla det när jag var gravid. Liksom ögelostar.
Du satt som hon i den här bläcktrumman och bara åt fisk ur en tunna. Äckligt! Och såg ut som Tilda Swinton.
Förlåt. Den rollen vill jag inte ha.
Jag tycker det låter som en alldeles utmärkt roll där. Jätteroligt.
Jag vill bara göra prinsessor nu som mår bra. Välmående prinsessor vill jag göra. Nej, nu ljög jag. Man ska inte be om sånt som man inte... Nej, bort bara. Nej, jag vill inte ha det.
Nu sa du något som kommer att gå i uppfyllelse. Då blir vi som jag. Du tror att det du säger.
Ja, precis. Anja, nu ska du få en julklapp av mig inför jul. Anja, du är en så fantastisk vän som jag är så glad att jag har i mitt liv. Du är vacker, du är klok, du är smart och du är pålitlig och jävligt bra skådis som mamma. Och nu ska du vila.
Åh, tack. Så här ska vi hylla varandra i sann kronomansk anda.
Och en jävligt bra, fantastisk skådis, utropstecken. Fast nu börjar jag närma mig sanningen.
Gud, vad fint. Åh, vad fint. I love you.
I love you too.
Alltså min pappa, jag kan bara säga att jag älskar dig på engelska. You know I love you, honey.
Yes, I know. Men kära lyssnare, vi hoppas att släppa ett nytt avsnitt om 2 veckor. Att vi ska komma tillbaka till våra rutiner nu, eller hur, Anja?
Ja, det hoppas vi verkligen. Mm. Eftersom vi nu har fått in en sponsor som kommer att gå in med flera miljoner i projektet. Något.
Vad roligt. Och tack Theo Holmer för att du står ut med att göra detta obetalt för tillfället. Och vi ska ragga pengar till dig, kära bästa producer Theo Holmer. Och tack för att ni mejlar oss på anjajuliet@gmail.com. Följ oss på Instagram, Anja Lundqvist, Julia de Villenius och vår Facebook-sida.
Tack för ert tålamod.
Ja, tack och hej då.
Hej då, god jul.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.